Herre, vi tackar dig ikväll för korset. Vi tackar dig ikväll för blodet. Vi tackar dig ikväll att du sa när du hängde på korset, det är fullbordat. Åh, jag säger Herren, det är fullbordat för dig ikväll. Jag hör den helige andes röst. Det är fullbordat för dig ikväll. Du sitter där hemma med din smärta, med din sorg, med ditt betryck. Och nu säger Jesus till dig, det är fullbordat. Tacka mig, säger Herren. Ta emot ifrån mig, säger Herren. Jag älskar dig, mitt barn. Jag har dött för dig. Jag dog för dig. Mitt blod rann för dig. Nu vill jag lyfta av dig alla bördor, all din smärta, all din sorg, all din synd, all din sjukdom. Nu vill jag hela dig. Nu vill jag förlåta dig. Nu vill jag befria dig. Jag vill komma till dig just nu, säger Herren. Bara ta emot. Ta emot hans kärlek. Ta emot hans beröring. Ta emot Jesus Kristus som din Herre och frälsare här ikväll. Bara tacka Jesus. Bara bekänn med din mun. Jesus, jag tror på ditt kors. Bekänn med din mun, Jesus. Jag tror på ditt blod. Jag tror att du dog för mig. Bara bekänn just nu. Jesus, jag tackar dig att du dog i mitt ställe. Och du tog min synd, du tog min sjukdom, du tog mitt straff. Säg efter mig, Jesus, genom dina sår är jag frälst. Genom ditt blod är jag fri och förlåten. Bara säg till Jesus, jag bekänner dig ikväll som min Herre och min frälsare. Jag bekänner dig ikväll, Jesus, som Herren, min läkare och min befriare. Säg efter mig, Jesus, jag tar emot dig i mitt hjärta. Herre, fyll mig med din kärlek, din frid. Och helige ande, jag välkomnar dig just nu. Herre, kom. Helige ande, fyll mig. Fyll mig med din glädje och din frid. Jag tackar dig, ditt rike, Guds rike, nu får ta sin boning i mitt hjärta, Jesus. Åh, jag bara tackar dig, himmelske Fader, för din kärlek. Tack för din närvaro. Tack för din härlighet. Tack att jag får tillhöra dig i denna stund. Amen, amen. Om du bad den bönen från ditt hjärta, så ska du veta att Jesus Kristus har flyttat in i ditt hjärta och du är ett Guds barn. Det står i Guds ord, var den som åkallar Herrens namn med sin mun och bekänner Jesus som sin Herre och frälsare, han är frälst. Så har du tagit emot Jesus i ditt hjärta, så ska du veta en sak. Himmelriket, Guds rike, är nu inom dig. Jesus Kristus genom den helige ande är inom dig. Och det är det viktigaste på den här jorden. Av allting som du och jag kan göra på den här jorden. Av allting som kan hända i våra liv på den här jorden. Ingenting är viktigare än din frälsning i Jesus Kristus. Amen, amen. Ja, jag tackar verkligen Vetlanda Friförsamling för alla år som vi har fått vara en del av församlingens arbete. Både gäller förkunnelse, undervisning och bön, men även missionsarbetet. Och vi har precis fått en helt ny, rykande, färsk missionstidning. Kom här från, med posten här i fredags. Världsmissionen, som är vår missionstidning. Och den kom här nu med nya rapporter från vårt asiatiska team. I och med att vi själva inte har kunnat resa på ett tag, så har vi nu 32 segerrapporter från Vietnam, Pakistan, Bangladesh och Indien. Från våra missionärer, pastorer, evangelister som nu jobbar heltid med att plantera nya församlingar. De predikar, de döper. Och framsidan här ser vi en av våra evangelister som döper en nyfrälst tjej i Indien. Och vill du få våran tidning hemskickad gratis, vi skickar den imorgon, men vi kommer skicka den i efterhand också, så mejlar du till hanna@gnta.org. Du mejlar enkelt till hanna@gnta.org, så mejlar vi den här tidningen, skickar vi den tidningen med posten så snart vi kan. Och på baksidan så har vi en väldigt fin annons om Champion Kvällsbibelskola som nu går det andra året vi har den här i Vetlanda friförsamling. Och första året hade vi i Sävsjö, andra året har vi här i Vetlanda. Men vi kommer fortsätta även i höst med tredje omgången, tredje året av Champion Kvällsbibelskola, även här i Vetlanda. Och vill ni gå på den bibelskolan så mejlar ni även då till hanna@gnta.org. Så Hanna får många mejl. Men hon är så duktig på att svara. Hon svarar fint med kärlek och noggrannhet. För hon är ju trots allt en lärare i grunden. Amen. Så vi är så tacksamma att även om inte vi har fysiskt kunnat resa nu så har vi fördubblat vårt missionärsteam vi stödjer från Good News to All People och Vetlanda friförsamling, och ni som stödjer Vetlanda är med i det här, för ni stödjer oss och då får vi också skicka ut det här till de odlande folken. Och jag har fått i mitt hjärta att vi ska tro Gud om 100 missionärer, 100 apostoliska evangelister som vi är med och sänder ut varje månad bland de odlande folken. Nu har vi 32. Tänk, snart har vi 50. Så be för oss och be att Gud får välsigna så vi kan få sända ut fler evangelister och missionärer. Och just nu när jag pratar med er här, det är i slutet på april, så håller vi på att få våra Pakistanvisum. Processen har gått långsamt på grund av corona, men nu håller de högsta officerarna på att ge oss grönt ljus. Det är bara positiva besked, så att vi tror att snart är vi i Pakistan igen. Vi prisar Herren för det. Och när vi väl är i Pakistan så har vi ett otroligt stort missionsarbete som bara står och väntar. Och då kommer inte vi sitta hemma i Sverige och vänta, då kommer vi åka, och vi kommer åka väldigt mycket. Så be även för det och även för Bangladesh, dit vi inte kunde resa nu i april och maj månad. Men där vi har tre kampanjer som är förberedda. Polisen hade gett oss tillstånd att göra kampanjerna, men bara en vecka innan avresa stänger landet gränserna. Så vi fick sätta på paus. Men så fort det går så kommer vi trycka på play. Och så kör vi den himmelska agendan att evangeliet ska predikas för de onade folken. Amen. Det var lite korta glimtar från vårt missionsarbete. Även om det är som det är så har vi inte stannat. Vi har inte slutat. Nej, men då får vi arbeta på olika sätt, nya sätt. Och så jag tror Gud om nya segrar på missionsfältet bland de onade folken. Amen. Ska vi ta och be tillsammans för den här kvällen och för mötet? Jag har varit i bön och fasta och i flera veckor har jag burit på budskapet ni ska höra ikväll. Och jag vaknade på morgonen och då talade Guds ande vad budskapet är. Det var som att Guds ande väckte mig då på morgonen vid 5:30. Och så hör jag Guds ande tala i min ande vad jag redan har burit på flera veckor. Men det var som en sista bekräftelse idag på morgonen. Och det här budskapet kommer verkligen som ett himmelskt ord för den här tiden. Så jag bara vill att vi ber nu tillsammans. Och ni som är med på tv, be med mig nu att Herrens ande får både smörja och leda mig. Att han får lägga sina ord på mina läppar så det inte blir Marcus Blom. För han är ju inte jätteintressant, bara lite. Men Jesus och den helige ande, det är han vi vill ha. Och vi vill höra hans ord här ikväll. Så nu ber vi tillsammans. Herre, vi tackar dig att vi får bara öppna våra hjärtan ikväll för dig, helige ande. Och jag tackar dig, helige ande, att du smörjer mina läppar ikväll. Lägg Guds ord på mitt hjärta och på mina läppar. Och jag ber, Herre, om uppenbarelsens ande. Jag ber om trons ande. Jag ber om genom en profetisk ande. Och jag tackar dig, himmelske Fader, att vi ska få höra ikväll vad anden vill säga till var och en som lyssnar, men också till Sverige, också till Vetlanda, också till Småland och varje del av Sveriges land. Herre, tala ditt ord med ande och liv, med tro och profetisk skärpa i Jesu namn. Amen. Jag tror att jag tar med kavajen här. Det brukar bli varmt när jag predikar. Tackar, tackar. Ja, kära vänner. Vad ska budskapet handla om ikväll? Det ska du snart få reda på. Jag har gått och tuggat på det här i flera veckor. Men budskapet har jag döpt till. Är ni redo? Segrande tro i sista tiden. Segrande tro i den sista tiden. Och jag vill börja med att läsa från Lukas 18, vers 1-8. Lukas 18, då säger Jesus följande. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns det en änka som gång på gång kom till honom och sade: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: även om inte jag fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Men lyssna nu vad Jesus säger. Herren sade: hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? Det är du och jag det. Vi är de utvalda. Som ropar till honom dag och natt. Lägg märke till uttrycket: som ropar till honom dag och natt. Då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen, det är Jesus Kristus själv, när han kommer, alltså när Jesus kommer tillbaka, kommer han finna en sådan tro på jorden? Vad är det vi hör Jesus säga här som en inledning ikväll? Jo, de som ropar till Gud dag och natt. Det är de som har en tro här på vår jord. Du och jag som är bedjare, vi är de som enligt Jesus har en sådan tro som änkan hade. Och så säger Jesus: när människosonen väl kommer, när Jesus kommer tillbaka, vi tror alla på att Jesus ska komma tillbaka. Kan du säga amen, halleluja? Jesus ska komma tillbaka. Men då är Jesus egna ord: ska han väl finna en sådan tro när han kommer? Och jag ska börja med att säga någonting till er. Striden som nu pågår på vår jord handlar inte om ett virus eller ett vaccin eller ens om hur vi ser på saker och ting. Striden handlar om våran tro. Kampen, striden här på jorden handlar om att tro eller tvivla. Vad sa djävulen till Eva och Adam i Edens lustgård? Har Gud sagt. Det var det första djävulen ville göra. Han ville förstöra deras tro. Han ville skapa tvivel i oss människor. Och vad är det som sker över hela vår jord nu? Det bara sprider sig som en löpeld. Otro, tvivel, fruktan, rädsla. Det är som att djävulen skjuter på med sina hemska kanoner. Han bombar hela vår jord med sina hemska attacker. Men där striden sitter, Det är det vad Jesus rör vid här. Skall människosonen finna en sådan tro här på jorden när han kommer? Jag vill lyfta här ikväll hela vårt fokus från virus, från vaccin, från allting som pågår i vår jord. Lyssna mina vänner, vi måste förstå var striden sitter här på jorden. Det är våran tro. Djävulen vill ta din tro ifrån dig. Han vill ta din förtröstan på Gud ifrån dig. Han vill ta din kärlek till Jesus ifrån dig. Och det är det jag vill predika om här ikväll. Segrande tro i den sista tiden. Halleluja. En övervinnande tro. En segrande tro. En hållbar tro som består. Så att när Jesus kommer ska du vara en av dem. Jag ska vara en av dem som ropar dag och natt till vår allsmäktige Gud. Halleluja. Amen. Jag känner profetiskt. Gud vill resa upp sitt folk i Sverige en gång till. I trons ande. I en profetisk ande. I en ande av förtröstan på Gud. Amen. I kväll ska vi förklara krig mot otro och fruktan och tvivel. Vi ska förklara krig och vi ska säga till djävulen, vi tvivlar på dina tvivel. Det var så Smith Wigglesworth sa, jag tvivlar på mina tvivel. Och jag tror vi ska ta upp den här trons ande i Sverige en gång till. Vi ska tro på Gud. Vi ska tro på Guds ord. Vi ska tro på de profetiska löftena. På löftena i Guds ord. Halleluja. Och när tvivel kommer, när otro kommer, då ska vi tvivla på våra tvivel. Amen. Halleluja. Skall väl människosonen finna sådan tro när han kommer till jorden? Mina vänner, vi ska nu ikväll lyfta trons ande i Sverige. Och vi gör det här i Vetlanda och över hela Sverige och Skandinavien via TV-rutan. Jag tror Gud om en underbar seger i och genom sin församling. I och genom sitt folk. Det här med sista tiden. Vi lever i sista tiden. Det vet alla människor om. Till och med hedningarna börjar nu undra. Hur länge ska det hålla? Vad är det som är på väg att hända? Men låt mig bara läsa två bibelverser. Från angående sista tiden. Som en grund här ikväll. 1 Johannes 2:18. 1 Johannes 2:18. Då säger Johannes. Kära barn, den sista tiden är här. Om han sa det då, är det inte mera sant idag. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Så hur ser vi enligt Guds ord att sista tiden har kommit? Antikrister träder fram. Alltså olika ledare som är emot Kristus. Anti är emot. Och Kristus, det är våran Herre och frälsare. Men det är nu kan man säga en mobilisering av en antikristlig ande över hela världen. Och det är som att det bara ökar och eskalerar nu. Så jag vill bara att ni ska förstå den här tiden vi lever i nu går mot slutänden. Det går mot verkliga ändens tid. Och Bibeln säger tydligt att antikrist ska komma. En antikrist, den slutgiltiga antikrist. Och ni som inte är så belästa med Bibeln så kan jag säga er att Gud består av en treenighet. Fadern, sonen och den helige ande. Men djävulen har också en ond treenighet. Det är Lucifer, Satan själv. Sen är det antikrist och den falska profeten som också ska komma. Och djävulen kommer göra allt i den sista tiden för att vilseleda, bedra och som jag har redan nämnt, ta våran tro ifrån oss. Men jag kommer ikväll med ett budskap som kommer ge dig och mig en segrande tro här ikväll. Halleluja! Ni har hört mina predikningar tidigare om olika fåglar. Och jag vill bara nämna två om de här. Det är så många av oss som lätt blir strutsen. När rädsla slår, när oro slår, när det skakar eller blir mörkt. Då vill vi gömma huvudet i sanden. Men jag tror Gud vill resa upp sitt folk i Sverige som örnar, som svävar högt över omständigheter, svävar högt över allt det som pågår. Och så ser vi med Guds ögon, vi svävar med Guds ande, trons ande, högt över det som pågår här på jorden. Vi lever här i världen, men vi lever inte av världen. Vi lever i världen, men vi ska inte vara styrda, påverkade eller fångna av världens ande. Och ett annat ord för världens ande, det är just antikrist ande. Det är alltså en ande nu som sveper över jorden, som är emot Kristus, det är emot Gud, det är emot Guds ord. Paulus säger det så här, andra Thessalonikerbrevet 2, vers 1-4. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, alltså Jesu ankommande andra tillkommelse, och hur vi ska samlas hos honom, be vi bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Hör ni vad Paulus säger? Bli inte skrämda. Vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma ifrån oss, som går ut på att Herrens dag har kommit, så säger han, låt ingen bedra er på något sätt. Vem är det som vill bedra? Det är fienden. Men lyssna nu vad Paulus säger, ty först måste avfallet komma. Och jag ska beröra avfallet här lite om en liten stund i min predikan, för det är en viktig del i sista tidens ekvation, sista tidens skeende. Först måste avfallet komma, säger Paulus, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Så Jesus har redan sagt, kommer jag finna tro när jag kommer? Och nu säger Paulus vidare, Johannes sa tidigare att antikrist är på väg. Och av det så vet jag att vi är sista tiden. Och nu säger Paulus, bli inte skrämda, bli inte bedragna. Innan ankomsten är här, Jesu ankomst, så måste avfallet komma och antikrist öppet träda fram. Och nu vill jag säga någonting som är viktigt för dig att förstå. Vi lever i den sista tiden innan antikrist tillsammans med den falska profeten kommer att öppet träda fram och Jesu andra tillkommelse. Vi lever i den tid där avfallet ökar drastiskt. Och vi måste förstå en sak. Avfallet som nu sker i vår värld och i Sverige är redan förutbestämt i Guds ord. Avfallet ökar nu bland Guds församling, bland Guds folk, och världen blir mer och mer antikristlig. Jag har varit med på vägen i 27 år. Jag har varit frälst i 27 år. Och de här 27 åren så har jag sett med mina egna ögon hur ljumheten har spridit sig. Avfallet, omoralen har spridit sig. Elden har försvunnit bland Guds församling. Och jag bara vill att ni ska förstå, det som sker nu, det är en del av den profetiska förutbestämmelsen innan Jesus kommer tillbaka. Och jag tror som många av er tror att Matteus 25, när Jesus talar om de 10 jungfrurna, det är en profetisk bild på sista tidens församling. 5 jungfrur är visa, de har olja i sina lampor, men 5 jungfrur hade ingen olja. Eller som Jesus nämnde, de kanske inte har någon tro. Jesus sa det, kommer människosonen finna sådan tro när han kommer tillbaka? Och om det är så att 50% av de kristna inte kommer vara med när Jesus hämtar oss. Det vet bara Gud, vår fader. Men jag vill att ni ska förstå, vi är i en strid. Och djävulen gör allt nu för att stjäla våran tro, stjäla våran passion, stjäla våran glöd, stjäla våran frälsning. Det är det han är ute efter. Vi lever i en tid samtidigt som avfallet ökar, så håller Gud på att mobilisera i varje land på vår jord. Hur många länder finns det? 238 länder. Jag älskar geografi och matematik och idrott. Det var mina tre favoritämnen. Och jag älskar geografi fortfarande. 42 år gammal så älskar jag geografi. Jag älskar matematik och jag älskar fortfarande idrott. Nu på senare dagar har jag blivit en maratonlöpare. Och det är som en predikan varje maratonlopp. Man får hålla ut, man får inte ge upp. Det gör ont ibland. Det gör ont i både musklerna och ibland så skriker det till. Men man får bara hålla ut och hålla ut. Och så kommer genombrottet. Jag tror att det är så i Guds rike. Men vad är det Gud håller på att göra över hela vår jord? I varje land nu mobiliserar han ett brinnande, andefyllt, trosfyllt Guds folk. Som kommer vara med, hör mig nu, att slutföra Jesu missionsbefallning innan Jesus kommer tillbaka. Det som sker nu i Mellanöstern är alltså en väckelse utan dess like. Det som sker nu bland de mest stängda ländernas gränser. Vi får nu rapporter från Asien regelbundet, Vietnam. Vi har våra team i Vietnam, Indien, Bangladesh, Nepal, Bangladesh och Pakistan. De ser under och tecken. De ser församlingar planteras snabbare och mer än kanske någonsin. I kommunistiska Vietnam får jag veckorapporter från våra vänner vi stödjer och sänder ut som missionärer om segrar efter segrar, nya församlingar, nya människor döper sig både dagar och nätter. Vad är det som sker? Gud mobiliserar ett brinnande, andefyllt trosfolk som kommer vara med och slutföra missionsbefallningen. Vi måste förstå, djävulen gör allt han kan, men Gud kommer, hör mig nu, Gud kommer nu resa upp sitt folk i full kraft, i full tro, i full smörjelse, i full brand och eld. Även om avfallet kommer ta en stor del av kristenheten som inte ville betala priset, så kommer Gud i sin nåd att kalla, resa upp, tända, smörja en del av sin kropp så att det blir en stor skörd i den sista tiden. Det som är jobbigt och tufft är att förstå avfallet är en del av Guds förutbestämda plan. Jag tror att alla 10 jungfrurna var en del av Guds vilja. Ni ska alla komma in. Alla 10 jungfrur. Alla ni som tror på Jesus. Alla ni som har bekänt Jesus. Jesus vill att alla ska komma in i himmelriket. Hör mig nu. Guds vilja är att alla ska bli frälsta. Men avfallet har nu tagit över så många delar av vår värld. Och jag bara vill beröra 5 områden där avfallet har eskalerat sista tiden. Ni har hört när Jan Sköld delade om nyhedendomen här i Sverige. Det är precis vad som pågår. Det är som en ny hednisk tid kommit in över vår värld, in i vårt land. Och det är som att mörkret har tagit område efter område. Det här är en del av avfallet. Vilka 5 områden är det vi måste vaka över? Och be Gud om att inte vi ska halka med, halka ner eller halka in på. Det första området jag vill nämna, det är kompromissen och ifrågasättandet av Guds ord. Vi måste akta oss för den liberala teologin som har ätit mark i Sverige under årtionden. där man nu accepterar humanistiska, socialistiska värderingar från världen. Det finns idag så många predikanter, präster, pastorer som rent av förkunnar ett humanistiskt, socialistiskt, världsanpassat budskap. Hör mig nu, det här är en del av avfallet. Ett annat område vi måste vakta över, det är det som pågår när det gäller med Agenda 2030 och den pågående utvecklingen av en global världsregering och en global världskyrka under påven. Det pågår och det utbreder sig mer och mer och mer. Allt det här är en direkt förberedelse för antikrist och den falska profeten. Vi måste förstå. Det här är en del av avfallet. När församlingen tappar elden, tappar bönen, tappar skärpan, tappar Guds ordet. Det är som att fienden bara kan mobilisera och accelerera. Och nu mina vänner, så ökar fienden trycket. Han mobiliserar för en kommande världsregering för fullt. Han mobiliserar för en kommande världskyrka som David Wilkerson profeterade om. Och många andra har gjort det också. Men läser du Uppenbarelseboken så ser du att den falska profeten ska träda fram. Och alla religioner, alla ska bli synkroniserade. Per-Arne Imsen, en underbar gudstjänare från Göteborg, talar mycket om det här i sin bok Inga andra gudar. Fantastisk bok, jag rekommenderar den boken. Vet ni vad som har pågått under decennier? Det är att katolicismen under påvens fana har mer och mer infiltrerats i olika religioner. Och det är för att en gång bli en världskyrka. Vi måste vaka över detta skeende, mina vänner. Vi är inte mot människor, men det är andliga skeenden, det är andliga system som nu håller på att resa sig, håller på att mobiliseras. Och det är för ett ont syfte. Det tredje området vi måste vakta över när det gäller avfallet, det är evangeliets förkunnelse som på många håll har tappat sin kraft, sin udd, sin sälta, sin sanning att sätta fångna fria från syndens och djävulens bojor. Lyssna nu, omvändelsens evangelium har idag på många håll blivit ett evangelium av underhållning. Världsanpassat evangelium som har blivit urvattnat. Där omvändelse och helgelse är borttaget. Där man accepterar synden och världen och världsliga livsstilar. Man har tagit bort förkunnelsen om himmel och helvete. Man har tagit bort förkunnelsen om befrielse från onda andar och demoner som förslavar och binder miljontals människor. När inte synden utmanas i ditt och mitt liv har fienden rätt att binda och snärja. Och massor av kristna är fångna, betryckta, är snärjade av fienden för de har synd, mörker kvar i sina liv. Evangeliet har många håll blivit ett evangelium utan Kristi efterföljelse och lärjungaskap. Det här är en del av avfallet, mina vänner. Det fjärde området vi måste vakta över. Och nu kommer det bränna till här ikväll. Men det här är Guds bedrövade hjärta ni hör ikväll. Innan vi kan se en stor skörd, stor väckelse, andeutgjutelse, så behöver vi förstå vad är det som pågår i vår värld. Det fjärde området som avfallet har bara eskalerat i Sverige. Det är kompromissen med världen. Acceptansen av synd. Särskilt sexuell synd. Sexuella orenheterna. Omoralen. Homosexualiteten. Aborterna. Samboskap. Sex utanför äktenskap. Ökar även i Guds hus. I Guds församling. Detta bedrövar Guds ande. Det här bedrövar Guds hjärta. Gud är helig. Vi måste omvända oss i Guds församling och göra upp med den sexuella orenheten. Det handlar inte om vad jag tycker, vad du tycker, vad världen tycker. Vad säger Guds heliga ord? Vad säger skaparen av himmel och jord? Sverige behöver omvända sig på det sexuella området. Jag kan känna Guds brustna hjärta ikväll. Han gråter över Sveriges orenhet. Över lustans ande, orenhetens ande. Jesus vill frälsa alla människor och han älskar även homosexuella. Men Jesus dog på ett kors, mina vänner, så att vi ska lämna synden vid korset och gå ifrån korset fria och befriade från syndens slaveri. Hör mig nu, vänner. Jesus vill lösa oss från alla våra synder, även pornografi och lusta och homosexualitet. Men du behöver bekänna det som synd inför vår heliga Gud och omvända dig och i hjärtat säga: Jesus, lös mig från mina begär. Lös mig från min kötsliga natur, min syndiga begärelser. Lös mig, befria mig, Jesus. Det femte området. Avfallet har eskalerat i Sverige. Det är det David Wilkerson talade om när han var i Sverige 2004. Han sa att ljumheten, apatin, har gripit Sverige. Och idag 2021 så har apatin, ljumheten, bara, det har blivit som en andlig sömnaktighet. Holger Nilsson predikade så bra här för några veckor sedan här i Vetlanda friförsamling om att det är en andlig sömnaktighet i Sverige. Och jag tror att den här apatin, ljumheten, den har liksom kvävt bönebruset. Den har kvävt andens eld. Den har kvävt andens gåvor. Den har kvävt tungotalet. Och den profetiska smörjelsen har liksom bara sinat. Iven, nöden att vittna och predika, att evangelisera, missionera, har slocknat på många håll. Kära vänner, när jag talar om avfallet i vårt land så grips jag av nöd. Jag känner en nöd för Sverige. Och jag är den första som omvänder mig. Och alla predikanter och missionärer, evangelister och alla profeter, apostlar, alla bibellärare. Vi måste riva sönder våra hjärtan inför vår heliga Gud och säga: förlåt oss. Vi har misslyckats. Ingen av oss kan slå oss på bröstet. Ingen av oss kan skryta och säga vad duktiga vi är. Vi har låtit Sverige gå rakt in i avfallets hemska dike. Och nu säger jag till mig själv och till varje predikant: vi behöver ödmjuka oss och omvända oss. Och vi behöver komma tillbaka till Guds rena, heliga ord. Och predika det sanna evangeliet till omvändelse, till frälsning och befrielse. Det evangeliet kommer leda till under och tecken och mirakler och en ny tid av apostlagärningarna i Sverige. Amen. Halleluja. Vi lever i spännande tider, men också mycket utmanande tider. I detta avfall, hör mig nu vänner, i detta avfall, i denna tid av antikrist ande som nu verkar, vill Gud, nu kommer något underbart här ikväll. Hör mig nu. I detta avfall, trots mörkret, i denna tid av antikrists andes utgjutande, för det är vad det är, vill Gud resa upp sin församling i segrande tro. Halleluja! Han vill resa upp en brinnande församling som har hjärtan fulla av tro, fulla av kärlek, fulla av Jesus, fulla av Guds ord. Amen. Som profeterar, talar i tungor och talar i andra tungor och uttydning av tungor. Och jag lägger händer på de sjuka och de blir botade.
Gud vill resa upp sin församling i hjärtats tillbedjan och hjärtats förtröstan till Jesus och hans ord. Och vår kompromisslösa efterföljelse till Jesus ska bli det normala i Guds församling. Jesus vill ha våra hjärtan fullt ut. Men vi måste förstå att djävulen mobiliserar nu för fullt en ond demonisk agenda över jorden. Det är en ond demonisk agenda som verkar över hela vår jord. Men du och jag ska inte bli skrämda. Vi ska inte frukta något ont. Psaltaren 23 gäller idag. Halleluja. Även om vi går genom dödsskuggans dal så fruktar vi inget ont. Min kära vän, jag har goda nyheter till dig ikväll. Du har Jesus med dig i båten om du har bekänt honom som herre och frälsare. Och med Jesus i båten kan du komma förbi och igenom vilken storm du än möter. Halleluja! Säg det efter mig. Med Jesus i båten klarar jag mig igenom varje storm. Tro på den bekännelsen. För det är sant. Det var det David sa i Psaltaren 23. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Och så säger han. Om jag så går igenom dödsskuggans dal. Så fruktar inget ont. För din käpp och din stav tröstar och skyddar mig. Hör mina vänner, du ska inte frukta, du ska inte bli skrämd och du ska bara säga som jag sa nu, eller som du sa nu, med Jesus i båten, med Jesus som min herde, så kommer jag att komma över på andra sidan. Jag kommer igenom stormen. Halleluja. Amen. Vet ni vad? I idrottens värld så är det alltid en fight, en kamp. Men det är så i Guds rike och världens rike. Satans rike och Guds rike. Det är också en kamp. Men jag ska ge dig ikväll hemligheten till seger. Jag ska ge dig nycklarna ikväll. Hur vi kan leva i denna tiden med segrande tro. Ikväll ska du få andliga uppenbarelser och nycklar. Så du som Guds barn, som Guds församling kan gå igenom det vi nu möter med en segrande tro. Kan du säga segrande tro? Säg övervinnande tro. Halleluja. De två kanske viktigaste sakerna, andliga principerna vi behöver vaka över idag. Det är våran urskiljning och våran tro. Våran urskiljning att kunna skilja, att kunna pröva, att kunna urskilja, att kunna granska både i anden men också kunna granska i våra sinnen. Vad är det som sker? Men också våran tro. Vi behöver dagligen be Herrens ande, den helige ande, om ögon som ser. Smörjelse till våra andliga ögon så vi kan urskilja, pröva och granska allt som nu pågår och sker på vår jord. Jag uppmanar alla att innan du fattar några viktiga beslut, be och fasta och pröva det i ditt hjärta med Guds ande. Lyssna på andens vittnesbörd. Och jag och har en princip. Innan vi fattar några viktiga beslut så tar vi alltid fasta och bön och lyssnar på andens röst. Andens viskningar. Och vi liksom lyssnar in den gröna lampan. Eller om det blir en röd lampa. Och det här har hjälpt oss i 20 års missionsarbete. När vi har mött så många olika prövningar så har vi alltid varit bedjande, gått fram bedjande och lyssnande i anden. Och nu upplever jag att det som sker över jord idag, det är lite nästan leder Guds församling till det här. Antingen så ser du eller så blir du vilseledd. Och vi behöver be nu för varandra och för dig själv och din familj, dina barn, att du får en klarsynthet, en urskiljning. Men det andra som vi måste vakta över, det är kvällens budskap. Det är våran tro. Vi behöver dagligen fylla oss med Guds ord. Mata vår tro med andlig mat. Så våran tro ständigt växer. Så att vi blir segrande i vår tro i den här tiden vi lever. Vi behöver idag förklara krig mot otro och fruktan som nu sveper över vår värld. Och första Johannes 5 ger oss svaret, ger oss hemligheten, ger oss segerreceptet. Amen. Hur många lagar mat? Jag älskar laga lite mat och godsaker. Och senaste bakverket, det var en smaskig pizza. Och då hittar jag ju ett segerrecept. Och så spetsar jag till det med lite extra krydda. Men det finns ett segerrecept i Guds ord. Hur vi kan möta den här tidsanden. Gå med mig till första Johannes 5. Vers 4 och 5. Första Johannes brev kapitel 5, vers 4 och 5. Och jag läser från kärnbibeln. För allt som är fött av Gud, alla som är pånyttfödda, segrar över, strider mot och vinner ständigt över världen. Den mänskliga fallna naturen, världens sätt, falska profeter och Satan som är världens haskare. Detta är den seger som ständigt segrar över världen. Våran tro att vi litar på Jesus. Vem kan segra över världen utom den som tror att Jesus är Guds son, som tror och litar på sanningen? Detta är den seger som ständigt segrar över världen, våran tro, att vi litar på Jesus. Hör mig nu, vänner. Med tro i ditt hjärta kan inget stoppa dig. Med tro i ditt hjärta kan inget få dig på fall. David mötte Goliat full med tro i sitt hjärta. Josua och Kaleb intog löfteslandet fulla med tro i sina hjärtan. Tro på Gud. Tro på Guds löften. Tro på Guds ord. Guds tilltal. Det innebär full förtröstan. Tillit. Övertygelse. Visshet på att det Gud har sagt är han trofast att hålla. Oavsett vad som sker och händer. Om löftena dröjer eller om vi får gå igenom lidande. Tro på Gud innebär en förtröstan, tillit, övertygelse och visshet. Det Gud har sagt är han trofast att hålla. Oavsett vad som sker i världen. Oavsett vad som händer dig och mig. Om löftena dröjer eller om vi får gå igenom lidanden. Tro på Gud. Det här är segrande tro. Det här är segerreceptet för våran tid. Det är att du får en tro i din ande. Där vi överlåter oss helt och fullt till Gud och Guds kallelse. En biblisk tro på Jesus innebär att vi är villiga att lyda Herren, följa Herren, lita på Herren, förtrösta på Herren oavsett kostnaden, lidandet eller om det blir förföljelse. Hur tror ni kineserna eller muslimerna som blir frälsta i arabvärlden har det? Dagligen får de betala ett pris. Dagligen får de lida förföljelse för att de tror på Jesus. Det är det som är tro. Oavsett vad jag får möta imorgon så har jag överlåtit mig. Jag har tillit, jag har förtröstan att Gud är Herre min herde. Gud är Herre min beskyddare. Gud är Herre min försörjare. Han är Herre min läkare. Herre min rättfärdighet. Han är Herre min fridsfurste. Amen. Jag älskar den kända sången. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Om andra tvekar vill jag dock följa. Det är tro. Om andra tvivlar, om andra backar, böjer sig, om andra kastar in handduken, så vill jag dock följa Jesus. Jag följer korset. Jag lämnar världen. Det är omvändelse. Det är helgelse. Vet du vad sant tro på Jesus är? Det är att helga dig från världen. Omvända dig från synden. Från alla syndens bojor. Och säga till Jesus, jag vill följa dig. Jag vill leva för dig. Jag vill bli Jesus lik, Kristus lik. Amen. Vet ni vad Satans största rädsla är? Jag gillar att vända på hela ekvationen. Fienden vill skrämma oss. Men vet du att Satan kan bli rädd för dig och mig? Vet du hur vi kan skrämma djävulen? Satans största rädsla, det är sanna, troende, andefyllda Jesus lärjungar som inte vacklar i tron, som inte backar, som inte fruktar, som inte tvivlar, utan som tror på Gud i och genom allt. Amen. Jag säger det en gång till. Jag fick det här under bön och fasta. Undrar ni hur jag predikar? Vad får du allt ifrån, Markus? Jag tankar ner ifrån himlen nästan alltihop när jag fastar och ber. Och sen när jag predikar så är det som en rutschkana. Ibland svänger Gud till höger, ibland svänger Gud till vänster. Men jag bara går med strömmen ifrån Gud. Och nu känner jag strömmen ifrån Gud. Vi ska avslöja djävulen här ikväll. Djävulen fruktar. Djävulen är rädd. För sanna, troende, andefyllda troende som följer Jesus, som inte vacklar i sin tro, som inte backar, som inte fruktar, som inte kompromissar, som inte tvivlar, utan som tror på Gud i och genom allt. Har ni hört när jag har nämnt om vad Gud talar till mig när jag var på en konferens i Afrika? Jag predikade för hundratals pastorer i Afrika. Så hör jag Guds ande tala ett helt annat budskap profetiskt i min ande. Och då säger Gud till mig, och det passar så bra till kvällens förkunnelse. Då säger Gud följande. Djävulen kan inte stoppa dig. Han är en lögnare och han är besegrad. Och så säger Gud, jag kommer aldrig stoppa dig. Jag är för dig och jag vill välsigna dig. Men, sa Gud, människor kommer försöka att stoppa dig. Och sen säger Gud det sista i min ande. Men det är bara du som kan stoppa dig själv. Låt mig tillägga någonting till det här budskapet. Det är våran tro, våran överlåtelse, våran övertygelse, det är våran tro i vårt hjärta och vår muns bekännelse som ger oss segern eller förlusten. Det är vårat hjärtas tro, vårat hjärtas överlåtelse som ger oss segern eller förlusten. När vi tvivlar, när vi tappar tron, när vi tvivlar på Guds ord, när vi backar, när vi kanske lägger oss, då förlorar vi. Då kommer fienden att stjäla ifrån våra liv. Han vill slakta och förgöra. Men när vi står fasta, När du står fast på Guds ord. Och du vacklar inte här. Du bekänner Jesus. Du bekänner förbundsnamnen. Försoningsnamnen. Du bekänner Guds ord. Löftena du har fått i bönekammaren. Du bekänner profetierna du har fått. Du bekänner Guds ord. Då vinner du seger efter seger efter seger. Det kan vara så att löftena dröjer. Det kan vara så att det tar 1 år, 5 år, 10 år. Men hör mig nu, när du och jag inte vacklar kommer du och jag med vår segrande tro att få genombrott. Fienden fruktar andefyllda, sant troende Jesus lärjungar. Amen. För vet du en sak, med Jesus i båten är du huvud och inte svans. Med Jesus i båten är du övervinnaren, segraren. Amen. Och om djävulen kommer emot dig med tvivel och fruktan, rädsla, då ska du påminna honom om hans framtid. Påminn Satan vad hände på korset. Och påminn Satan om eldshavet där Jesus själv kommer kasta honom en dag. Påminn honom, då kommer han lämna dig. Han gillar inte att höra det. Satan hatar att höra om Jesu blod. Korsets seger, Golgata seger. Och om du påminner honom om hans framtid, då blir han tyst och lämnar dig. Det är faktiskt så. Hör mig nu, vänner. Vad är tro? Hur kan du och jag få en segrande tro? Romarbrevet 1:16-17 säger i Svenska kärnbibeln: den befriande kraften i evangeliet finns tillgänglig för var och en som tror. Först för juden, men också för greken, hedningen. Varför då? Guds rättfärdighet uppenbaras nämligen bli synlig i evangeliet. Från tro till tro. Precis som det står skrivet i Habakkuk 2:4. Den rättfärdige ska leva av tro. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 5:7. Vi lever, eller som det står i kärnbibeln, vandrar här i tro utan att se. Så hur kan vi ha seger mitt i den här världen, mitt i sista tiden? Jo, vi vandrar inte med våra fysiska ögon som våran guide. Vi vandrar inte med fysiska örat som våran guide eller våra känslor, utan vi låter Guds ande och Guds ord vara våran ledstjärna och guide. Våran grund vi står på. Amen. Och låt oss nu läsa Hebreerbrevet 11. Det här är Bibelns Hall of Fame för trons hjältar som övervann världen i och genom tro på Gud. Och jag tror Hebreerbrevet 11 är segerreceptet för sista tidens församling. Sista tidens församling. Vi behöver återuppliva vår tro på Gud. Låt Hebreerbrevet 11 vara en uppmuntran och utmaning och en injektion av trons ande här ikväll. Hebreerbrevet 11, och jag läser från kärnbibeln. Tron låter oss se det som ännu inte är synligt. I det här kapitlet, som ofta kallas trons kapitel, används ordet tro 24 gånger. Det kan översättas med tro, trohet, trofasthet, men även med innebörden för tröstan, tillit och övertygelse. Jag vill bara pausa lite här. Många har en fel undervisning om tro. Vissa har trott att tro är att be om vad du vill. Och bara du tror, då ska du få det. Ungefär som att Gud är en jultomte. Bara du är tillräckligt snäll och du tror och tror och tror och tror och ber och ber och ber, så får du alla julklappar. Det vet ju alla mammor och pappor. Det är ju inte så det funkar när barnet inte ska få julklappar. Och vet ni vad? Tro handlar inte om att få allt du ber om. Tro handlar inte om att få bönesvar på allt du ber om. Tro är Hebreerbrevet 11, vers 1. Hör mig nu. Kärnbibeln säger följande. Tron är en övertygelse. Tillit. En grund. En fast förtröstan. Försäkran. Om det och sådant man hoppas. En visshet. Ett bevis om händelser, ärenden, gärningar, saker som inte kan ses eller uppfattas med fysiska ögon. Vad är tro för något? Den inre övertygelse på det Gud har sagt, det håller han. Men det är också en övertygelse och bekännelse. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Inte min vilja, men din vilja. Låt den ske. Tro är som Getsemane i bönen Jesus bad. Fader, ske din vilja. Tro är en övertygelse, men också överlåtelse. Tror ni att jag är glad att vi inte kan resa på missionsfältet? Tror ni att jag är glad att jag inte kan ha predikningar för tiotusentals och ha kampanj bland onödda folken som jag har levt för i 20 års tid? Nej, jag är inte glad. Men min tro vacklar inte. Min tro är fortfarande en bekännelse. Jag följer Jesus. Om andra backar, om världens länder stänger gränserna, så skall jag dock följa. Om jag blir sjuk, om jag är svag, om jag är trött, om jag blir drabbad av olika anfäktelser och fienden, så vacklar jag inte. Jag backar inte. Jag lägger mig inte. Jag tvivlar inte. Jag förtröstar. Jag bekänner. Jag fortsätter att följa Jesus. Tro är en överlåtelse. Tro är en förtröstan. Oavsett vad som händer, så kommer jag aldrig tvivla eller lämna min bekännelse på Jesus Kristus. Hebreerbrevet läser vi vers 2, 11-2. Genom den tron har de gamla patriarkerna och andra ledare i Gamla testamentet fått sina goda vittnesbörd. Vers 3. I tro med trons ögon förstår vi hur olika tidsperioder, generationer, epoker har blivit förändrade, återuppbyggda, helt förvandlade till något bättre genom ett ord från Gud. Det vi nu ser med våra fysiska ögon blev till genom det som inte kunde ses. Jag tror profetiskt vi kan bedja och vi kan bekänna och vi kan profetiskt tala ut det vi ser i vår ande, men inte med våra ögon. Och det kommer att ske förr eller senare. Så alla bedjare, tappa inte modet, tappa inte hoppet, tappa inte tron. Gud, vi är den segrande tro som bär hela vägen till andra sidan. Vers 4. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och blev rättfärdig genom att Gud själv intygade, tog emot hans offergåvor. Trots att han nu är död talar hans tro ännu. I tro blev Enoch uppryckt till himlen utan att se döden. Man hittade inte honom, för Gud hade ryckt upp honom. Redan innan han blev upptagen fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som närmar sig honom måste behöva tro att han existerar, är, finns och att han belönar dem som ärligt söker honom. Mina vänner, utan tro på Gud kan vi aldrig behaga Gud. Vers 7. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda sin familj. Sedan han fått en gudomlig varning om det som ännu inte kunde ses. Genom denna tro dömde han världen för dess otro och fick själv ta del och ärva rättfärdigheten som kommer från tro. Här står i parentes att vara trofast. Vers 8. I tro lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att få veta vart han skulle gå. Här är tro lydnad. Även om Abraham inte visste vart han skulle gå, så lydde han i överlåtelse och förtröstan. Herren vill ge dig segrande tro där du lyder och överlåter dig oavsett om du ser eller inte med dina fysiska ögon. Vers 9. I tro bosätter han sig i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. I tro fick också Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ätt. Fast hon var överårig. Kan ni tänka er Sara? Kan ni tänka er Abraham och Sara? Så gamla. De var överåriga, ofruktsamma. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Amen. Du och jag ska tänka, vår Gud är trofast. Vår Gud är trofast. Amen. Därför fick också en ende man så gott som död, står det, att Abraham var. Barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Du kanske känner dig ikväll, min tro är liten, men är den liten som ett senapsko så kan du få se alla löften bli fullbordade. Du kanske känner dig gammal, trött och svag, men lyft blicken. Om du kan tro på Gud som är trofast kan allt hända. Din seger, ditt mirakel, ditt genombrott, det hänger på din tro och din muns bekännelse. I vers 13 läser vi, genom tro tog alla dessa utan att ha fått ta emot de fullbordade löftena. Under sitt jordeliv fick de inte se allt Gud hade lovat dem. Trots det såg de uppfyllandet, men som på ett håll, och välkomnade det i tro och bekände sig vara gäster och främlingar som har en temporär boning här på jorden. Det som talar på detta sätt visar helt uppenbart att de söker ett hemland. Om de med ständig hemlängtan hade tänkt på det land som de hade gått utifrån, hade de haft otaliga tillfällen att vända tillbaka dit. Men nu längtade de efter, sökte, sträckte sig efter ett bättre land, det himmelska. Halleluja! Därför skäms inte Gud som kallas Abraham, Isak och Jakobs Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Mina vänner, vi måste ha vår blick på det himmelska hemmet. Hur kan vi ha en segrande tro genom allt det som kommer att möta oss? Hör mig nu vänner, vi kommer inte förstå allting. Vi kommer inte veta allting och vi ska inte förstå allt och vi ska inte veta allt. Men här är segerreceptet. Vi ska ha vår blick fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vi ska ha vår blick fäst på det himmelska hemlandet. Amen. Vi måste ha vår blick fäst på Jesus och det himmelska hemlandet. Vet du vad Gud har talat till mig de sista veckorna? Faran för Kristi kropp, faran för Guds församling, det är vår kärlek till den här världen. Du behöver be Gud om att du blir lösgjord från kärleken till den här världen. Och att du får en kärlek till Jesus och till det himmelska hemlandet. Amen. Fienden kan inte nå dig om du är befriad från kärlek till världen. Om du är löst från världens begär. Då har inte fienden någon ingång i ditt liv. Hör mig nu, kära vänner. Jag tror Guds ande vill säga någonting just nu. Nu svänger vi här ruskanan. Gud vill lösa sitt folk från kärlek till den här världen. Och är du fast i världen, olika beroenden, olika bojor, kanske olika beroenden, kanske syndiga vanor, eller att du ständigt tvivlar, du har ständigt en kritisk ande, du är ständigt otroende, ständigt tvivlande, tvekande. Hör mig nu, du kan bli löst, du kan bli befriad, du kan bli förvandlad. Det börjar med att du kommer till korset och bekänner din synd. Lämna din smärta, din börda hos Jesus och säg till Jesus: lös mig från den här bojan, lös mig från den här synden, lös mig från den här demoniska kanske ingången eller betrycket. Du behöver bekänna och omvända dig och ta emot friheten, frälsningen från Jesus. Amen. Jag tror många män är fast i pornografi. Och jag har goda nyheter till dig. Du kan bli löst. Men du måste bekänna det som synd. Och omvända dig. Och tacka Jesus för befrielse genom lammets blod. Det finns inga genvägar. Men det finns en väg. Det finns ett segerrecept. Halleluja. Omvänd dig och tro evangelium. Amen. Och så fäst din blick på det himmelska. Vi går vidare i vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löftena. Och Gud hade sagt till honom: det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån åter fick han också han återfick honom också billigt talat. I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. I tro välsignade den döende Jakob Josefs båda söner. Sedan tillbar han böjd mot änden av sin stav. I tro nämnde Josef när han låg för döden om Israels söners uttåg, om Guds löften till sitt folk angående Kanans land och det efter fångenskapen skulle återvända. Och han gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. Vers 23. I tro gömdes Mose som just hade fötts i 3 månader av sina föräldrar. Eftersom de såg att han var ett vackert barn. Och de var inte rädda för faraos påbud. Vers 24. I tro vägrade Mose som vuxen att kalla son till faraos dotter. Han valde att dela lidandet och vara delaktig i förtrycket tillsammans med Guds folk istället för att njuta av den temporära glädjen synden ger. Han ansåg efter att nog ha övervägt alla fakta att hånet, förolämpningarna, smäleken som han fick utstå från den smorde Messias Kristus som skulle komma var en större rikedom än alla Egyptens skatter. För han hade sin blick riktad på lönen. Hör mina vänner, du och jag måste i tro vara villiga att betala ett pris. Vi måste i tro vara villiga att ta upp vårat kors och lyda Kristus, följa Kristus. Även om det blir lidande, förföljelse, förtryck, förolämpningar eller smälek. Precis som Mose gjorde. Vi kan inte räkna med en gräddfil, en enkel väg på rosor. Hör mina vänner, att följa Kristus i sista tiden. Det handlar om att säga dagligen: jag lämnar världen och följer korset. Dagligen säger jag till Jesus, jag följer dig vart du än leder mig, oavsett vad jag måste gå igenom. Det är vad tro är. Det är en segrande tro. En segrande tro har med din muns bekännelse och hjärtats överlåtelse att göra. Amen. Vers 27. I tro lämnade han Egypten bakom sig utan att bli rädd för kungen faraos vrede. Han höll troget fast som en som såg den osynlige. I tro firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödde. I tro korsade de Mose och israeliterna Röda havet som om det vore torrt land. Men när egyptierna försökte göra samma sak dränktes de. Vers 30. I tro föll Jerikos murar efter att de israeliterna hade marscherat omkring Jerikos murar i 7 dagar. Vers 31. I tro undkom den prostituerade Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, lyda, eftersom hon hade välkomnat spejarna, varit gästfri, inte varit fientlig inställd mot dem. Nu kommer slutklämmen på Hebreerbrevet. Och det här en segrande tro måste ha i sitt DNA. Lyssna nu på de sista verserna i Hebreerbrevet 11. Vad mer ska jag säga? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon som vann seger med en liten armé på 300 män. Barak som lydde domaren Deborahs profetiska ord tillsammans besegrade fienden. Simson som till sist förstod att hans styrka inte kom från honom själv. Jefta född utanför äktenskapet fördrevs av sina bröder men fick vara med och besegra ammoniterna och blev en domare. David, Israels mest berömde kung. Samuel, Israels store profet och profeterna. Som i tro, lyssna nu vad de här gjorde i tro, besegrade kungariken. I tro utövade de rättfärdighet, styrde landet på ett rättfärdigt sätt, fick se Guds löften gå i uppfyllelse, stängde lejonens gap, släckte rasande eld, undkom svärdets ägg, var svaga men fick kraft, blev starka i strid, drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick i tro sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade inte befrielsen som erbjöds om de förnekade tron. För de ville nå en bättre uppståndelse. Vers 36. Nu läser jag en kommentar från Kärnbibeln som är högaktuell för kristenheten 2021. På samma sätt som Abel dödades av sin bror på grund av sin tro följer nu en rad exempel av kvinnor och män utan namn som fått lida och dö för sin tro. Ibland krävs det mer tro att stå fast i sin övertygelse än att bli befriad från besvärande omständigheter på samma sätt som de tre unga hebreerna vägrade att släppa sin tro även om Gud inte skulle befria dem från ugnen från Daniels bok. Hör, en tro som är villig att till och med dö om det krävs utan att vackla, det är en segrande tro. En annan kategori av människor fick utstå hån, piskrapp, ja även bojor och fängelse. Vers 37, de blev stenade, söndersågade. Enligt judisk tradition blev Jesaja dödad på det här sättet. Dödad med svärd. De gick runt i fårskinn, gethudar, nödlidande, plågade och misshandlande. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar, bergstrakter, i grottor och hålor. Vers 39. Även om alla dessa exempel på personer från Gamla testamentet som nämnts hade fått vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat. De dog för sin tros skull. De led för sin tros skull. De blev slagna, torterade för sin tros skull. Men de står med i Bibeln som trons hjältar. Så jag vill säga någonting som Sverige måste höra. En segrande tro är villig att betala ett pris. En segrande tro är villig att följa Jesus. Även om det känns. Även om det gör ont. Även om det är motvind. Om det piskar i ansiktet. Om det är smälek. Eller förföljelse. Eller prövningar. Så kommer du och jag inte backa. För vi har en segrande tro på Jesus. Amen. De fick inte se Messias, hans rike. De fick inte se den slutgiltiga frälsningen som skedde när Jesus kommer. Gud hade nämligen förberett något bättre för oss. Att först tillsammans med oss ska dessa nå fram till målet. Hur får du och jag en segrande tro? Hur kan vi få vår tro att växa? Och hur kan du och jag förlösa tro så att den blir till seger i våra liv? Sista bibelstället ikväll, Romarbrevet 10:17. Från kärnbibeln återigen. Alltså tro, tillit, förtröstan kommer genom att lyssna, höra, gensvara, lyda. Och det vi hör, budskapet som innehåller predikan, som kommer ifrån Guds ord. Med andra ord, tro kommer från att lyssna till och höra och läsa Guds ord. Du och jag behöver läsa Guds ord och lyssna på Guds ord i vår ande. När ni läser Guds ordet, läs inte bara med fysiska ögonen. Läs med din ande, läs med ditt hjärta och låt Guds ordet få fylla din ande. Amen. Då blir det rema uppenbarat för dig. Då blir logosordet rema, alltså uppenbarat. Då blir det tro i ditt hjärta. Det andra vi behöver göra är att ta emot det uppenbarade levande ordet av den helige ande. Det var det jag nämnde. Vi behöver låta ordet bli uppenbarat och levande. Amen. Smith Wigglesworth sa det om och om igen. Vissa läser Bibeln på hebreiska, andra på grekiska. Men jag läser Bibeln i den helige ande. Han talade i tungor och han bad när han läste sin bibel. Och ordet blev levande och uppenbarat. Och han fick en tro som övervann världen på den tiden. Och ska vi få en segrande tro 2021, behöver vi lyssna på Guds ordet, läsa Guds ordet och be att det blir uppenbarat, rema i vår ande. Det tredje vi behöver göra för att få en segrande tro. Vi behöver be i den helige ande. Be i tungor. Tungotalet. Få tron att växa inom dig. Du blir ett med Guds ande som är trons ande. Halleluja. Jag ber mycket i tungor. Shialabara sikariala marala zoria. Labrazimariala borolo zoria. Och i tungotalet så bygger jag upp min tro. Jag bygger upp min tro. Det är som att min tro växer och växer och växer. Halleluja! Trons ande växer inom dig. När vi ber i tungor. När vi ber i anden. Det fjärde steget, fjärde vi behöver göra för att få en segrande tro, det är att gensvara och lyda Guds ord. Tron aktiveras, förlöses och tron ger Guds kraft till vår situation och till människorna vi betjänar. Vi måste gensvara och lyda det Gud har sagt. Då aktiveras tron. Då förlöser vi tron. Och Guds kraft börjar verka. Och det femte vi behöver göra, det sista, för att leva i segrande tro. Överlåta dig dagligen till Jesus. Och betala priset som hans efterföljare, Jesu Kristi lärjunga. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Och ni som har lyssnat på tv där hemma, låt oss ställa oss upp. Och så bara lyfter våra händer till Jesus. Så tackar vi Jesus för en segrande tro i våra hjärtan. Herre, vi kommer inför dig ikväll. Och vi säger till dig Jesus, lös oss från all otro och tvivel. Befria oss ikväll från fruktan, från tvivel, från oro, från rädsla. Herre, förlåt oss från alla synder i våra liv. Förlåt oss Herre från allt mörker i våra liv. Och ikväll så tar vi emot Jesus, din tro. Vi tar emot ny tro. Vi tar emot dig heliga ande. Heliga ande, vi välkomnar dig. Smörj oss på nytt. Tänd oss på nytt. Uppfyll oss på nytt. Och vi ber ikväll Herre, ge oss en segrande tro. Ge oss en övervinnande tro som kommer att gå igenom varje storm. Ja, gå igenom stormen tillsammans med dig Herre. Vi tar emot trons ande ikväll. Och vi bara tackar dig Jesus att du fyller våra hjärtan med tro här ikväll. Och jag vill bara ta auktoritet över varje ande av fruktan just nu. Jag näpser otrons ande. Jag näpser ande av tvivel och otro. Lämna i Jesu namn. Gå i Jesu namn. All fruktan, gå nu i Jesu namn. All tvivel, otro och rädsla. Jag binder dig, jag näpser dig och jag talar ut helande, frihet och en trons ande får fylla dig i den här stunden. Herre, vidrör ditt folk på tv. Ni som är med vid tv, Herre, bara rör över dig just nu. Jag bara löser dig från rädsla, fobier, fruktan, depressioner får gå just nu. Modlöshet får gå nu. Herrens ande rör över dig just nu. Och du som inte är andedöpt, ta emot en helig ande just nu. Helig ande, bara fyll var och en just nu. Jag bara tackar dig Jesus att du döper var och en i den heliga ande och eld. Helig ande, fyll allesammans. Och jag bara ber far i Jesu namn, låt tungotalet aktiveras. Förlös tungotalet, förlös andens gåvor. Du som hör min predikan nu, bara öppna din mun, öppna ditt hjärta och tala nu i nya tungor. Förlös tungotalet. Förlös tungotalet. För när du öppnar din mun och talar så kommer Guds ande att fylla dig. Och trons ande kommer växa och växa och växa. Helgande, fyll. Fyll var och en just nu. Herre, jag tackar dig att du tänder ditt folk. Du fyller ditt folk. Och du smörjer ditt folk till seger. Till seger. Till seger. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Och nu ska du aktivera din tro. Alla ni som är på tv, så vill jag att vi praktiserar tillsammans. Det berg du har framför dig. Den sjukdom du har framför dig. Det du möter. Nu tar du och bekänner Guds ord. Och bekänner Jesu namn. Och så befaller du ditt berg att flytta sig nu i Jesu namn. Vad du än har för berg, vad den är för lidande eller prövning, eller om det är demoniska böjer du kämpar med. Nu vill jag att du aktiverar din tro. Bekänn Jesu namn, bekänn Guds ord. Och så tror vi Gud om seger och frälsning och frihet och helande. Öppna din mun och bekänn just nu. Öppna din mun och bekänn. Bara tala till berget. Tala till sjukdomen. Tala till synden. Tala till den onde anden som har antastat dig. Att lösa, att släppa taget. Bara tala nu. Öppna din mun och bekänn. Öppna din mun och aktivera tron i ditt hjärta. Aktivera tron i ditt hjärta. Just nu så kommer Herrens ande och vidrör dig. Han berör dig. på din muns bekännelse, på din tros bekännelse, så får du ditt under, ditt bönesvar, Herrens välsignelse, ditt genombrott. Så bara tala ut just nu. Bekänn Guds ord. Bekänn Jesu namn. Vi tackar dig just nu. Hanna, kan du bara sätta dig vid pianot och spela någon enkel lovsång? Så bara bekänner du ut Guds ord. Bekänn ut Jesu namn. Bekänn ut Jesu namn. Bekänn korsets seger. Bekänn Jesu blod. Bekänn att segern är vunnen. Segern är fullbordad. Vad den är för berg. Vad den är för öken. Bara bekänn Jesus. Förlös din tro. Aktivera din tro. Under lovsången som Hanna sjunger så vill jag att du bekänner med din mun och använd tro i ditt hjärta. Så bekänner du ut det du vill att Herren ska göra. Det bönesvaret du längtar efter. Tala ut det just nu. Bekänn det. Befall berget att flytta på sig. Och tro Gud om en seger och ett genombrott. Gud välsigna dig, kära vän.